Då var det dags för Peter Tallungs. Jag ska se om jag kan få upp den här presentationen. Peter Tallungs ifrån IRM som kommer själv att presentera här vad han kommer att prata om. Business Information Models.
Hörs jag? Ja, bra. Finns den här bildväxlaren här? Ja. Jo, Peter Tallungs heter jag alltså. Jag kommer från ett konsultföretag som heter IRM. IRM står för Information Resource Management och det är ju right on spot tycker jag. Jag är verksamhetsarkitekt, jag jobbar som konsult ute hos företag. Jag hjälper ofta till med att skapa det här mellan verksamhet och IT. Att försöka få ett gemensamt språk för att hantera alla de här frågorna runt informationen och semantiken och verksamhetsregler och allt sånt där. Och då har jag i många år använt något som jag kallar för Business Information Model. Och det är helt enkelt att man en gemensam karta över informationen, över semantiken, över begreppen, över verksamhetsreglerna. Och då tänker ni säkert att det är en graf här som jag har skissat här i bakgrunden. Men det är inte bara en graf. Det finns ett grafiskt inslag och det grafiska inslaget är av många slag. I grunden är det en AR-diagram som alla från IT-världen känner till. Men det är en konceptuell modell över verksamhetens information. Och det är ett språk, det är ett sätt att kommunicera, ett sätt att tillsammans bygga den gemensamma kunskapen. Mellan verksamhet och IT, men det kan också vara mellan olika delar av verksamheten förstås. Och det kan vara när man diskuterar med partners och allting. Och det är inte säkert att det är, jag säger inte att man måste ha en modell för hela företaget, utan man har det som är relevant för situationen. Och det beror på vilken nivå man befinner sig på och vad man gör då. Vi har ju, jag tycker idag har jag pratat väldigt mycket om tekniker och en hel del framtidsinriktade tekniker och så. Och det är väldigt intressant att veta att det kommer och vara förberedd på det. Men jag tror först och främst måste vi ta hand om de problem vi har på företagen idag. Och det handlar dels om den egna informationen, de egna transaktionerna, de egna kundinformationen och sånt. Men det handlar också givetvis om sånt som vi kan få från andra leverantörer, som vi får idag från andra leverantörer och information som idag inte får men vill ta in. Men det handlar också väldigt mycket om vad vi kan erbjuda våra kunder och våra partners för information som de vill ha. Det är en stor del, det är mycket sånt som pågår överhuvudtaget, att man vill förstärka sina erbjudanden, att man gör det hela tiden. Och i allt detta så handlar det om att tillsammans hantera de här frågorna med informationen då. Hur ska man göra med den? Vad har vi för information? Hur ska vi se på den? Och så vidare. Och då måste vi ha ett språk för det här. Jag tycker många har hintat på att det behövs ett sätt för oss som arkitekter, vare sig man är IT-arkitekt eller lösningsarkitekt eller verksamhetsarkitekt eller affärsarkitekt, med att kunna prata både med IT-folk och verksamhetsfolk. Och det är det här ska handla om. Ni får hemskt gärna avbryta och ställa frågor. Ja, vi kan vara överens om att företagets information är en tillgång för företaget som alla andra tillgångar. Personalen är en tillgång och så vidare. Men ibland samma resurser, ibland samma tillgång. Men i varje fall, då måste vi kunna hantera det som en tillgång. Och hur brukar man göra med en tillgång? På något vis brukar man ha någon som är ansvarig för tillgången. Man brukar ha strategier för tillgången. Man brukar ha någon form av kvalitetsarbete för den tillgången, se till att förvalta den tillgången och vidareutveckla den tillgången och tillgängliggöra den tillgången. Och jag tycker inte att vi har det idag. Jag har jobbat hos många företag och jag kan säga att alla brister ofantligt mycket. Alltså det är nog så att verksamhetssidan tror att IT fixar det här, för det här är ju data. Och IT-sidan tycker nog att verksamhetssidan borde fixa det här som det var förr i tiden, när verksamheten kunde sin verksamhet. För de hade tidigare jobbat manuellt och sånt. Så vi tycker nog att kraven ska komma från verksamheten och vi ska bara implementera dem i våra system. Ja? Ja? Exakt. Exakt. Vem äger informationen? Det är en viktig fråga. Och vem äger jag ska säga metadatat eller strukturen på informationen. Och det är väldigt svårt att säga. Det är få organisationer som har utsett informationsägare. Och det är givetvis ingen som äger all information, så kan man inte säga. Möjligen finns det en informationsarkitekt som på något vis äger den gemensamma kartan, men det är inte samma sak som att äga informationen. Men det är en delad resurs förstås. Det finns andra delar av resurser. Vem äger kaffeautomaten eller någonting? Vem har ansvar för att vidareutveckla saker och ting? Och det måste på något vis vara delat ägarskap, men det måste vara någon som är ansvarig och då har representanter bakom sig förstås. Nu tror jag att man måste söka informationsägare lite olika, inte en fall för information, utan man kan tänka sig att produktinformationen ägs av marknadsavdelningen eller marknadsrådet eller produktrådet eller någonting. Så skulle man kunna tänka sig. Det håller inte helt och hållet i organisationer som där produkt går genom hela vägen. Då får man äga olika aspekter av informationen. Men så får man jobba, men det finns inget enkelt svar. Många söker ju informationsägare. Många har ju etablerat processer. Det är så lustigt att på det företaget jag jobbar nu, då finns det säkert 8-9 personer som sitter och processmodellerar, utvecklar processer och trimmar processer. Det finns ingen, eller har inte funnits för nu, någon som överhuvudtaget bryr sig om informationen, som utvecklar informationen och så vidare. Och det naturliga då, om man har etablerat processarbete, har processägare, då är det många som söker informationsägare till processen och försöker hitta vilken processstöd som har informationen. Men det möter ju svårigheter, för information används av många processer, typiskt, mycket av informationen i alla fall. Så det är inte svaret, men det kan vara någonstans att börja i alla fall. Ja, bra fråga. Men om det är en tillgång, då måste det ju hanteras. Då börjar vi hantera det som en tillgång. Hur gör vi då? Ja, för det första, det här ska ju handla lite grann om business information model, kartan och informationen, den gemensamma plattformen. Men det ingår ju bara en större bild. Det är bara ett verktyg. Ett verktyg, en metod, ett arbetssätt för en större. Och vad är det större? Ibland pratar man om information management. Att hantera informationen. Och vad är då information management? Ja, för det första, vad är målet med information management? Ja, det är att det ska finnas korrekt och pålitlig information. Internt och externt. Den ska vara av rätt kvalitet. Den ska vara tillgänglig i rätt form. Vid rätt tid och rätt sammanhang. Och då kan man tänka sig i rätt form, rätt tid och rätt sammanhang. Det är det som IT sysslar med mycket. Rätt kvalitet. Oftast har man inget liksom process för att åtgärda de fel man hittar med informationen. Man har ingen process igång där för att quality management av informationen. Och vi vet ju på företagen att det finns ofta skriande kvalitetsbrister. Korrekt och pålitlig information, ja, det hänger väl samman där. Men det här målet på något vis, och ett av de medlen är då att på något vis ha en gemensam karta, en gemensam plattform för att överhuvudtaget ha något arbetssätt för att kunna hantera alltihopa. Inte alltihopa, för det krävs mycket annat, men en viktig gemensam sak. Och vad gör man? Vad kan då informationshanteringen, vad kan det tänkas omfatta? Ja, på något vis måste vi ju kartlägga informationen. På något vis måste vi ha en gemensam bild på någon nivå över vilken information som vi behöver eller har. Och vi måste kunna kommunicera det här till olika stakeholders. Vi måste tillsammans kunna bygga upp den här gemensamma kunskapen. Vi måste kommunicera med många olika intressenter hela tiden. Det här är en plattform för organisatorisk lärande, att tillsammans lära sig. Och sen informationen i sig, den måste vi förvalta och utveckla. Och på något vis, det har med informationskvalitet att göra. Att definiera kvalitetskraven och monitorera kvaliteten och åtgärda kvaliteten på något vis. Det måste finnas någon process igång på något vis. Och sen hela informationsförsörjningen. Det här att tillgängliggöra informationen, att lagra den, att hantera den. Allt det som grovt skulle jag säga är IT, men det är väl väldigt grovt. Sen behövs det förstås styrprocesser för det här. Det behövs någon form av strategi och mål och problemformuleringar överhuvudtaget förstås. Okej. Och som en viktig del i det här, en viktig plattform, så behövs det ett gemensamt förståelse och gemensamt språk. Och då tycker jag att på något vis behöver man en informationsmodell. Man kan säga att i verksamhetsarkitekturen så är det den som representerar informationsperspektivet, precis som en processmodell representerar processerna. Och min erfarenhet är att man kan använda informationsperspektivet, informationsmodellen, informationsarkitekturen till väldigt mycket, att hantera mycket av den kunskap som vi behöver hantera om företaget. Saker man inte tänker på. För det första, innan vi ens kommer till information. För informationen i sig, vad använder man den till? Ja, den använder man till att hålla kunskap, hålla information. Datat håller information om företeelser som behöver hanteras. Alltså kunder, transaktioner, avtal, produkter, allting. Och vi måste, de företeelserna måste vi avbilda på något vis. Vi måste representera dem på något vis. Långt innan vi kommer till information. Vi måste ha gemensamma begrepp. Vad har vi för produkthierarkier? Vad har vi för begrepp runt produkter? Vad har vi för livscykel på produkter? Och så vidare. Så informationsmodellen kan man använda för att kommunicera och tillsammans bygga upp kunskap. Skapa gemensam vy av vilka företeelser som vi hanterar i verksamheten. Och nära där ligger ju vilka begrepp använder vi. Dels för de här företeelser, men också det kan vara för egenskaper hos de här företeelserna eller livscykelstillstånd för de här företeelserna. Var en kund till exempel? När slutar en kund vara kund? Vi kan inte säga hur många kunder vi har, men inte vet när kunden slutar vara kund. I det företag jag jobbar nu, då visste man inte, då ska man dela vinst med en partner beroende på hur många saker man sålde, hur många avtal man sålde. Och det var baserat på aktiva avtal, det avtalet med partner, men så var det ingen som kunde säga hur många aktiva avtal det fanns, för att det fanns ingen definition på aktiva avtal. Det fanns 10 olika svar som var lika rätt. Man hade inte definierat vad man menar med ett aktivt avtal. Om inte avtalet har använts på ett tag men fortfarande gäller, är det aktivt eller inte? Det beror på hur man säger det. Det är 2 olika begrepp men som har samma benämning. Så vilka begrepp man har och vilka språk man använder för de här företeelserna, vilka namn det finns, vilken terminologi. Och där ryms ju synonymer förstås och homonymer, att ett aktivt avtal kan betyda flera saker till exempel. Och vilka verksamhetsregler som gäller. Väldigt, väldigt många, jag skulle säga kanske alla verksamhetsregler har med informationen att göra. Och jackar in väldigt bra informationsmodellen. De har inte direkt första hand med processer att göra. Det kan finnas undantag, men jag har inte hittat någon som är riktigt säker att det har med processerna att göra. Utan det har med de här företeelserna. Jag tror att det var Dave McCamp som vi hörde förut som säger att om man ska en verksamhetsarkitektur, om man ska avbilda ett företag, vilka företeelser, vilka saker finns det så att säga? Då jämför han med en människokropp, att de företeelser som vi hanterar information om, det är som benen i kroppen, i skelettet. Och hur benen sitter ihop och vilka ligament det finns, att jag inte kan böja knät framåt eller benet, under benet framåt eller så, bara bakåt. Det är, det är verksamhetsregler, hur saker och ting hör ihop. En försäkring måste ha en kund, annars är det ingen försäkring eller sådär. Och musklerna är processerna som får allt att göra, röra sig, och mål och strategier och sånt är då hjärnan. Och det tycker jag är en bra liknelse och visar hur verksamhetsregler och information, eller det som information avbildar, företeelserna, hur det hänger ihop tätt och egentligen inte går att skilja på. För det är så, det är egentligen en fråga hur man säger på det, vad en verksamhetsregel, vad en informationsstruktur. Har man jobbat med databaser så har man en syn, men det är bara tekniken som har styrt då egentligen. Hur man implementerar en viss regel. Business Rules Community påstår att alla informationsstrukturer egentligen i botten filosofiskt sett är verksamhetsregler och ingenting annat. Bara utsagor, precis som i semantisk ska webben. Ja. Okej. Okay. Sen kommer vi in på information. Vilken information finns det med företeelser? Det här är viktiga företeelser och egenskaper hos företeelser, tillstånd hos företeelser, händelser hos företeelser. Vilken information finns det, eller vilken information behöver vi för att hantera med företeelserna? Hur är den informationen definierad och strukturerad? Och vad gäller för informationen? Vad har vi för källa till den informationen? Vem äger den informationen? Vem är ansvarig för den? Vilka krav ställer vi för informationen? Hur korrekt måste den vara? Och vilka krav ställer vi på hanteringen av informationen? Det har med information att göra. Det går inte att fånga i processer eller något annat perspektiv. Det är liksom det här perspektivet. Och jag menar på att informationsperspektivet är en stabil bottenplatta för företagsarkitekturen, vilket inte processerna är. Om man inte ser processer på en väldigt, väldigt hög nivå, men då är de inte en nivå som vi kan jobba på. Det kanske är någon utveckling. Det finns andra perspektiv också som har kommit på senare tid, som capabilities, som också är ett stabil botten, kan sägas som en stabil bottenplatta i företagsarkitekturen. Men information är viktigt, och informationsstrukturerna är stabila. Relativt stabila i alla fall, även om vi hamnar i en mer instabil värld. Det är en viktig del av arkitekturen, kan vi vara överens om. Det är bara att vi har pratat väldigt lite om hur man ska hantera den här. Och jag tycker att kunskapen har släpat efter väldigt mycket. Den har nästan blivit sämre de senaste 10 åren på hur man hanterar det perspektivet. TOGAF till exempel, som är ett populärt ramverk nu för verksamhetsarkitektur, det finns inte informationsperspektivet med explicit. Det finns som en del av IT, så att säga. Det är att man persisterar objekt ungefär, det som är information. Och det finns hur många exempel som helst. Som jag säger, det finns många, många, många som jobbar med processer på företag. Det finns få som jobbar med information. Om man inte räknar hela IT förstås. IT jobbar med information. Fast de gör inte på ett bra sätt. De kan inte kommunicera med verksamhetsfolk. Men jag tror att, vem ska då jobba med information? Ja, jag tycker att en framgångsrik modell är att ta någon med en tung IT-bakgrund, gärna databas eller DB-bakgrund, som kan mycket om data. För att man hittar information i systemen. David McCamps pratar också om, jag brukar citera honom, om att informationsanalys, informationsmodellering, det handlar mycket om arkeologi. Hitta arkeologi. Inom historievetenskapen finns det arkeologi och antropologi. Arkeologi är att gräva i ruinerna. Antropologi är att prata med infödingarna. Och att hitta informationen, då får man börja titta i databaser. Titta på saker och ting, titta i Excel-ark. Och se vad man hittar där. Plocka upp det. Modellera det. Ge det en business meaning. Och förstås förankra hos verksamhetsfolk. Hypotes är så här. Kan vi säga på det så här? Det är en stor del av jobbet. Alltså. Därför krävs det en tung IT-kompetens. Tror jag. Men det räcker inte. Man måste också kunna prata med verksamhetsfolk. Man måste kunna få egentligen verksamhetsfolk och IT-folk att jobba tätt ihop. Och göra det för evigt. Och det tar aldrig slut. Därför är det bra, tror jag, om man tillhör verksamhetssidan. Som verksamhetsarkitekt eller som informationsarkitekt. Men har en bakgrund inom IT. En tung IT-bakgrund. Men gilla att jobba med verksamhetsfolk och prata med dem. Men är inte rädd för att gå ner i källaren och prata med DBA och prata om index och sånt där. Jag tror det behövs. Och det tråkiga är ju att vi har IT-sida och verksamhetssida. För egentligen, vi måste jobba ihop. Den här gränsen är så väldigt, väldigt jobbig. Och mitt jobb handlar väldigt mycket om att försöka överbrygga den gränsen. Men egentligen, hade man inte den gränsen så skulle det gå mycket bättre. Ja. Som sagt, jag har sagt, informationsperspektivet saknas nästan alltid i verksamhetsarkitekturen och överhuvudtaget. Det räcker inte att beskriva sina processer. Jag säger inte att processer är värdelösa. Processer är jättebra, speciellt för att trimma kundnyttan, men det räcker inte. Och det är ingen stabil bottenplatta. Okej, då kommer vi in för det här. Vad är en business information model då? Ja, det är en gemensam karta över de företeelser, de saker som verksamheten hanterar. Och jag har nämnt lite vad som kan finnas med en sån som begrepp. I grunden är en konceptuell modell. Den visar i grunden inte datat som det är lagrat i systemen, utan den visar hur verksamheten vill se på alltihopa. Men för att komma fram till det så måste vi måste också finnas kopplingar till var den faktiskt ligger och var den faktiskt, hur den är benämnd där och hanteras där. Det här är, jag har under ett år nu jobbat på ett bankföretag som har produkter, och det här betalningstjänst, alltså kort, Eurocard och Visa och Diners Club och sånt där. Och det här är själva översiktskartan över den business information model vi jobbar med då, som vi har fått en väldigt, väldigt framgång med. Det här företaget har köpt upp olika företag och har en väldigt splittrad bild på informationen. Men samtidigt har man folk som har byggt alla sina system och bygger om dem ständigt så fort man får en ny partner. Eller ny större kund. Så att man har väldigt, väldigt mycket kunskap om verksamheten på IT-sidan. Men som vanligt så har man kanske problem att kommunicera med verksamhetssidan. Så att, men då har vi under en längre tid jobbat med ett större strukturprojekt som försöker att konsolidera detta warehouse. Och det är ett bra sammanhang att jobba med business information model. För det täcker väldigt mycket av de centrala delarna av verksamheten, information. Och då har vi skapat en gemensam karta för informationen då, som vi förstås vidareutvecklas hela tiden. Men nu bygger vi ett konsoliderat warehouse efter det här då. Och här finns både saker som finns idag, det finns saker som man vill ha som en ny nivå på produkter och så vidare. En konsoliderad bild på sina avtalsstrukturer. Det finns den delen av de här, man får sådana här korttransaktioner från kortnätverken, och där finns det information som kunder är extremt intresserade av. Extremt intresserade. Föregående talare pratar om hur det här med kundbeteende är så intressant. Att ett ICA vill veta vad man handlar. Och inte bara vad man handlar, utan vilken ordning man plockar i hyllorna. Det är därför vi skannar. Tror inte något annat. Och de vill också veta vad vi har för fritidsintressen. Så vi vill veta vad vi gör när vi kommer ut från butiken. Men där har de inte så mycket information. De har vansinnigt mycket när vi kommer in i butiken och när vi går ut. Men de vet ofta inte vilka... Ja, om man har ICA-kort så vet de vem man är i varje fall. Men annars så vet man bara att kunder som handlar så och så de, vid den tiden på dagen, på den veckodagen, de brukar handla öl tillsammans med blöjor eller någonting. Man vet inte om det är män eller kvinnor eller någonting. Men har man ICA-kort så vet man det i varje fall. Men de skulle ju hemskt gärna vilja veta vad du gör när du åker från ICA. Om du tankar på OK eller Statoil. Det skulle de väldigt gärna vilja veta. Och det kan de givetvis inte veta. Men om de har ett kortsamarbete med ett sånt här företag så kan de få reda på det. Och då säger man, nej men det är ju känslig information, det går inte att lämna ut. Men det lämnar man inte ut heller, man lämnar ut. Och det är inte intresserade av vad du gör som individ. Utan de är intresserade av vad du som karaktäristisk grupp gör. Män mellan 35 och 40. Är de otrogna? Handlar de på Konsum också? Gör de det samma dag? Åker de direkt till Konsum? Eller våra kunder, är det de som handlar på OK? Vad handlar de där? Och det kan vi... Det finns information med transaktionerna på kortköpen som kunderna är väldigt intresserade av och får. De får inte bara som per rapporter, de får hela sjok de själva kan borra i och sammanställa och så. Helt avidentifierat, helt okänsligt. Men ni förstår att det finns, och jag tror att alla verksamheter har en massa information som är extremt intressanta för deras partner och kunder. Extremt intressanta. Också ja, man kan berätta för Ericsson, deras anställda, när de bor på en speciell hotellkedja, vad de får betala i snitt förstås. Men det vet de ju själva. Men man kan säga att de kan själva säga i informationen att Nokia får billigare, lägre pris. Nu kan man inte säga Nokia, man kan säga ett annat större företag i er bransch i Norden på den här får betydligt billigare pris på den här hotellkedjan än vad ni får. Förstås. Och sådana saker. Det finns jättemycket kopplingar till reseräkningssystem. Det kommer direkt in vilka flygresor du har gjort liksom, in i reseräkningssystemet. Det är klart när du kommer hem och sådär. Givetvis, det är vardag. Det är vardag för att vara i den här branschen. Och så här ser det ut i många branscher. Och för att göra det, alltså informationen är en otrolig resurs. Men för att kunna hantera det, för att de här projekten ska gå snabba och enkelt, så måste vi ha ett gemensamt språk och ett gemensamt arbetssätt. Mellan IT-verksamhet, mellan olika delar av verksamheten, med partners, med kunder. Och det är det jag försöker... Ja? Ja. Ja. Nej. Verksamhetsregler. Om man läser böckerna från Business Rules Community och så. Så är, och nu finns det även ju en OMG-standard, en UML-standard för verksamhetsregler. Och alla är ju rörande överens idag om att verksamhetsregler måste uttryckas med naturliga språk, svenska och engelska. Med lite strukturerad form. Men verbalt. Det finns inget annat bra sätt. Glöm det där med som fanns i UML en gång i tiden. Det betyder inte att du inte kan automatisera verksamhetsregler. Men vi pratar inte om automatisering av verksamhetsregler. Först måste du åtminstone bara få dem definierade. Få ett gemensamt forum för att diskutera dem. Och ett gemensamt ställe att skriva dem. Och ett sätt att skriva så att vi begriper dem tillsammans. Ja. Men det här är vanlig gammal datamodellering, det är det. Jag kan inte hitta något annat. Jag är öppen för andra notationer, men jag har inte hittat ännu. Men det är indelat i olika subject areas. Så en subject area är saker och ting som hör nära ihop. Ja. Ja, jag håller med honom där. Att det här är inte schema först. Det är inte som förr i tiden man ska bygga en databas och sen gör man ett schema och sen lägger man in där. Det här är ett schema som är konstruerat i efterhand. Och märk väl, det här är ingen schema över en databas. Det här är ingen schema över en mjukvara överhuvudtaget. Det här är schema över en verksamhet. Och det är en karta över en aspekt på verksamheten. Vilka företeelser finns det? En del företeelser finns inte information om en gång. Men man diskuterar dem. Kunder till exempel finns, man vet att kunder finns i koncern eller sånt. Men det finns inte information om, men det är saker och ting som man är intresserad av. Det gör vi. Data warehouse så är det här... Ja. I det sammanhanget, men schemat kommer ju egentligen ur befintligt data och befintlig gemensam syn på datat. Det är sant. Det är ju inte som semantiska webben. Men det har vi här. Den här, jag pratar med informationen som kommer med transaktionerna. Den är ostrukturerad. Den kommer från ett antal olika källor. Det har du gemensam semantik. När du inte har kontroll för informationen kan du inte schema först. Då måste du försöka få fram schemat och vara beredd på att det varierar väldigt mycket. Men har du kontroll på informationen, någorlunda kontroll, då kan, ju bättre kontroll du har, ju mindre... Så han har rätt att vi går mot en värld där det finns mer och mer vi ska hantera, där det överhuvudtaget inte kan schema först. Men mycket av det vi har problem med idag, då är det schema först. Eller beror på vad man menar om schema först, men att schemat är viktigt i varje fall. Men jag säger inte att man ska ha en gemensam modell för ett helt företag. Och alla ska göra likadant. Det här är en del i ett större företag. Det är en delverksamhet. Och vilket som är rätt nivå, det vet jag inte. På någon nivå så måste man ha kanske för en hel koncern. Eller vilken kontext har du? Och ibland, ja, samma teknik jag använt i utvecklingsprojekt. Och det är små utvecklingsprojekt, det är i och för sig ett större utvecklingsprojekt. Men då kan du jobba med precis samma teknik, men du har skåpet mycket mindre. Så jag ser ingen skillnad om man gör sånt här på koncernnivå, företagsnivå, capability-nivå. Eller ett litet utvecklingsprojekt. Nu kan utvecklingsprojekt vara väldigt stora. Men jag tycker det är väldigt viktigt att göra det här inte i luften. Sådär. Det vore bra att ha en gemensam informationsmodell. Det går inte. Jag har aldrig sett att det går. Du får inte pengar. Du får ingen direkt nytta. Du måste haka på någonting man vill göra. Det kan vara att man planerar att skaffa ett CRM-system. man planerar att integrera olika saker, man planerar att bygga SOA, man planerar att konsolidera detta warehouse eller bygga detta warehouse. Då är det här utmärkta, alltså informationstunga verksamhetsutvecklingsprojekt. Ja. Modellen. Ja. 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 Mm. Vi tar fram den här samband med detta warehouse. Och det innebär att vi bryr oss inte om områden som är ointressanta just nu. Så det byggs i det här syftet. Men vi ser också att det finns ett bredare syfte. Att andra projekt kan dels jobba på det sättet, dels haka på och man kan liksom få ihop en större bild. Och det här är en mognadsprocess. Och det här har verksamheten fattat. Så de fattar nu att det här är verksamhetsutveckling. Och nu ska man gå upp till ledningsgruppen och berätta att vi inför den här nya nivån på produkter. För de tycker så, mellancheferna på verksamhetssidan tycker att det är så oerhört intressant för ledningen. Att vi får en konsoliderad syn på våra produkter på en nivå som går att använda. Som man inte har haft. Och alla fattar att det är verksamhetsutveckling. Men det kommer från kravet för ett IT-projekt. Vi ska bygga ett detta warehouse, hur ska vi göra då? Och fångar man behoven så här, ja, men vill han konsolidera vi på produkterna på den här nivån? Ja, men den nivån finns ju inte. Då måste du ta fram den och det är förstås verksamhetsutveckling. Och det drivs ju ytterst av verksamhetskrav förstås, men det går omväg, en stor kraftig omväg via IT. IT är en del av verksamheten. Jag menar på att så är det inte organisatoriskt och ansvarsmässigt, men så borde det vara. Och det går inte att säga att IT är något annat än verksamhetsutveckling. Det var Sackmans tes att the system is the enterprise. Så den dagen IT-folk slutar att säga att det finns vi och verksamheten. Jag tror att stora problem finns på IT-sidan. För vi säger ju jämt att ja, men jag håller inte på med IT-projekt, jag håller på med verksamhetsprojekt. Men menar vi det verkligen? Och förstår vi vad det innebär? Jag har aldrig hört en ekonomiperson säga så här. Ja, men vi är inte verksamheten. Vi levererar bara den bokföring verksamheten vill ha. De inbillar sig till och med att de är verksamheten. Och det har de ju rätt i. De är verksamheten. Inte ur alla aspekter, men en aspekt av verksamheten är de. IT är en central och viktig aspekt av verksamheten. Och borde hanteras så. Och tills vi blir av med den här kontraktsmässiga uppdelningen med verksamhet och IT. Att vi bara är leverantör. Och förstå att vi verkligen är verksamhet. Till dess måste vi jobba över de här gränserna och få IT-folk och verksamhetsfolk jobba ihop. Lära dem hur man arbetar ihop. Och det är det här jag vill säga att det här är ett media för. Var det svar på din fråga eller? Ja. 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 Precis, så är det. Och när man hittar processägare, då är det inte bara att utse, utan det är en mognadsprocess som måste ta ett tag. Och det är samma sak här. Vi börjar få en mognad, vi börjar förstå att oj, vi får ett nytt produktbegrepp här. Nej, men då ska vi väl, produktråden måste väl ta ansvar för vilka det ska vara och så. Och det är så man måste liksom. Det är bara dumt att bara utse. Utan man måste arbeta. Det är människor man arbetar med. Då måste man, det är mognadstrappa. Då måste ta ett steg i taget. Från början förstår man inte att det här var verksamhetsutveckling. Man tror att det här var IT-utveckling. Vissa konsoliderar av detta warehouse. Det är ett IT-projekt. Nu så är alla. Jag har åkt runt väldigt mycket i den här organisationen. Och pratat inför olika grupper. Typiskt dessa avdelningsmöten och sådär. Och alla är entusiastiska. Ser vad vi håller på att göra. Och nu börjar de tro att vi kan leverera också. Och då kommer det upp till ledningen. Ledningen fattar inte alls det här. Från början. Och de säger att det här nu är ett strategiskt initiativ. De vet också att alla stora projekt de vill ha i framtiden måste ha det här. Och de har kört stora projekt innan som har lidit väldigt mycket av att de inte har haft en sätt att arbeta med informationen. Ja? 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 Ja. Vi använder vanlig basic-teknik, vanlig dimensionsmodellering. Och de syns ju inte här. Det här är normaliserad struktur. Ja. Och det jobbar vi mycket med nu. Dimensionsmodeller och hur vi kommunicerar dem. Och hur våra analytiker på verksamhetssidan jobbar med dimensionsmodellerna väldigt mycket. Experimenterar med dem och så. Och de gillar dem verkligen. Och begreppen finns ju här. Men det här är inte strukturen. Det här är normaliserad struktur. Sen alltid, ska det här vara en ritning till backroom då? Ja, det beror på om man har läst Immon eller, vad heter han? Kimbo. Och ja, det är en öppen, nej, de bygger en normaliserad struktur i baksidan. Det här är en lite närmare bild av en subjektör, en som heter, som är själva avtalen, avtalsstrukturen och livscykelmodellen för avtal och så vidare. Där ser man attribut och sådant också. Då ser de här subjektörerna runt omkring, då är entiteterna där gråa där. Sen är det väldigt viktigt med state machines, med tillståndsdiagram, för att alla viktiga entiteter har någon form av livscykel, och det här är våra avtal som kan vara öppna eller stängda. Och när de är öppna kan de suspenderas eller, och sen är det väldigt viktigt om de kan stängas, om de blir stängda på grund av att kunden har misskött sig eller om de blir stängts av normala orsaker. Men det har vi tagit bort nu, det har vi lyft upp som en flagga på avtalet istället, för det ser ut som samma händelse. Och ibland byter man produkt på avtal, och det är en viktig händelse. Det finns det här basal livscykel för avtal, det finns livscykler för andra företeelser också. Det finns inte bara livscykel, det finns sådana som vad säger jag, det är ett chart för andra typer av tillstånd. Till exempel hantering av vad heter det? Demand, vad heter det på svenska? Kravgång och sånt där. Ja. Vilken strategi ska man då ha när man ska ta fram en business information modell? Jag har hintat om det redan. Det traditionella sättet, det här är Napoleons fälttåg mot Moskva. Den största armé som någonsin har funnits. Ett diagram som gjordes mitten på 1800-talet och som Tufte, en amerikansk professor, påstår att det är one of the finest graphs ever made. Att den kombinerar olika information. Jag kan prata om den här i 2 timmar. Jag älskar den här. Men jag ska bara visa att det här gör inte som ett stort projekt. Begär inte 10 miljoner för att ta fram en gemensam informationsmodell. Utan haka på ett projekt. Det här är en alternativ strategi. Det är grilla. Det här är sån här stadsgrilla som bryter upp asfalten och planterar blommor. Jag vet inte om man har lov till eller inte. Men det viktiga är ändå att man gör små saker. Mer eller mindre med lov. Och berätta sen vad man har gjort. Du kan inte gå till verksamhetsledningen och säga jag vill ha det här och det är osäkert värde. Utan gör hellre någonting. Och sen gör reklam för det. Och så vill ni ha mer av det här. Så jag tror på en guerillastrategi. Det vill säga man etablerar ett basläge inom ramen för ett ordinarie projekt. Utvecklingsprojekt. Gärna ett informationsintensivt projekt. Men det går egentligen i alla projekt. Sprid budskapet till hela organisationen. Gå ut och gör reklam om vad ni gör. Och sen upprätta stödjepunkter i andra projekt som har beroende till det här eller andra överhuvudtaget. Eller olika intressegrupper som IT-projektledare, verksamhetsprojektledare, arkitektgrupperingar och sånt där. Och sedan kan du börja prata om att det här vore bra för helheten. Då kan du gå. Så gå, många säger att vi måste ha ledningen med oss. Det har vi sällan. Jag tycker att all sann utveckling, när man gör något nytt, då har man inte ledningen med sig. Det får man med tiden. Man ska arbeta för att få det. Och det är en mognadsprocess. Och ofta får man, nu hade vi så tur här, mellancheferna var med på det här. Men det har tagit ett år att få med ledningen. Jag tycker inte att vi måste sitta och vänta på att ha ledningen med. Utan vi kan visa. Men jag säger, be inte om lov. Visa nytta istället. Sen kommer. Sen har du lov. Jag tror det är en mycket bättre strategi. Ja, det var det. Fråga? Ja. 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 Nej. Jag känner igen det. Nej. Alltså, ju mer man outsourcar, ju mer man skapar kontraktsmässiga förhållanden med IT-verksamhet, desto värre blir det här. Absolut. För att det blir omöjligt. Företag som inte kan jobba tätt ihop, som inte inser att IT är en del av verksamheten, de utvecklas inte. De stelnar. Och det har öppnat upp ett helt stort frågebatteri förstås. Hela trenden med outsourcing. Om man bara outsourcar, vad säger jag, serverdrift kan man outsourca. Men ingenting som har med utveckling av företaget att göra. Och det är nästan all IT-utveckling som har med det att göra. Det är väldigt få, väldigt lite som inte har med det att göra. Ja. Fler frågor om det här? Nej. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Absolut. Shadow IT. Excel-ark. Ja. Ja. Massor. Ja. Ja. Nej, men nej, de finns inte officiellt. Men med tiden, antingen blir de väldigt viktiga. Och då måste de bli officiella. Vi har ett sånt fall. Det är en riskanalytiker som har byggt ett system i Access. För han fick ingen riktig databas. Och riskanalytiker, ni vet, är sådana som är väldigt vana med rådata. De vill inte ha någon snygg information. De vill ha rådata och sen SQL. Han byggde Access. Och han fick inte ett riktigt namn på systemet. Det heter ett fantasinamn efter en seriefigur. Men han har nu förstått att det här är viktigt strategiskt. Och vi tar in det förstås, va? Alltså den informationen det representerar. Men sen måste det hanteras på ett bättre sätt förstås, systemet. Så det är ju så, man måste tillåta, låt tusen blomma blomma. Låt de här Excel-arken utvecklas. Men du måste ha en process där du fångar upp det. Nu är det här så viktigt så att vi på något vis måste förvalta det centralt eller så, va? Givetvis. Men inte, är det ju inte så att bara, nej, de får inte ägna sig åt sådant. Då blir det bara kaos. Det är väldigt, väldigt synd. Vi måste kunna hantera det här med föränderlig värld förstås.
Ja. Ja, tack så mycket Peter. Det är ju för kör den här sessionen 2 timmar om Napoleons fälttåg nästa gång tycker jag. Det verkar jättespännande.
Tack så gärna. Tack.
En liten present. Ja. Tack.